Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 15. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I förra avsnittet lovade jag lite hastigt att du skulle få möta Anna Björsson och lära dig mer om vad genus handlar om. Men vi kastar om i programlistan och istället ska du i det här avsnittet få möta Fredrik Nordenmark som jobbar med värdegrund och organisationskultur på Försvarsmaktens ledningsstab. Och oavsett om du har en relation till Försvarsmakten eller inte så är jag säker på att du har en relation till värdegrund. Du har säkert den på jobbet till exempel. Men vad är värdegrund och hur kan en organisation jobba tydligt med att sätta en bra kultur som gör att det skapar en attraktiv arbetsgivare? En rolig plats att vara på? Ja, det handlar om vad vi väljer att göra, säger Fredrik. Häng med så får du veta mer. Välkommen till Lottapodden.
Tackar, tackar.
Kan inte du bara berätta lite vem du är?
Ja, jag heter Fredrik Nordenmark, jobbar på Försvarsmaktens ledningsstab, personalavdelningen som är före detta personalstaben med HR-frågor och kanske framförallt då värdegrund, uppförandekod och organisationskultur.
Mm. Och varför de ämnena? Hur hamnade du i det?
Det var ju en bra fråga. När vi gjorde en undersökning, jag var med i ett forskningsprojekt som undersökte Försvarsmaktens organisationskultur. Och en fråga som vi bland annat utredde var varför folk blev officerare. Och till slut kom vi fram till att den enskilt största förklaringen blev något som vi kallade för bananskalet. Mm. Det bara blev så. De allra flesta officerare hade kommit in i värnplikten utan någon fast idé om att de skulle bli officerare. Men de fastnade för det i värnplikten och kom fram till att det här var någonting som var både roligt och som de var bra på och som de kunde tänka sig att fortsätta med. Och så fortsätter de. Mm. Och jag kommer fram till att jag äntligen hade hittat ett område som jag tycker fångar allt det här som teorier om organisation eller teorier om människan inte lyckas fånga upp. Att det är i mötet mellan organisation och människa som allting görs. Och det samspelet, hur vi väljer att göra saker, det är egentligen vad värdegrund handlar om. Mm. Så att jag, för mig handlar det mesta om att det är så oerhört fascinerande att möta människor och diskutera verksamhet med dem. Och det har de ofta funderat på. Och har ofta väldigt mycket kloka saker att säga om. Men det är väldigt sällan det tas upp i en veckorapport eller i en årsredovisning. Så att nej, det är därför har jag hamnat där jag hamnat.
Mm. Och Försvarsmakten har ju jobbat länge med sin värdegrund och väldigt mycket. Mm. Men kan inte du bara, så att vi alla är på samma bana, vad handlar Försvarsmaktens värdegrund om?
Försvarsmaktens värdegrund handlar om två saker. Det ena är, och båda de här har alltid funnits med i Försvarsmaktens värdegrund, men det har kanske blivit extra tydligt i den senaste versionen av den som är skriven 2014. Det ena är att det handlar inte bara om att göra saker, utan Försvarsmakten bygger på en större idé om försvar av landet och dess värden, och att vi då även måste ha förtroendet att utföra det uppdrag som vi har fått order att göra. Det handlar inte bara om att vi är beordrade att försvara Sverige, utan vi måste också få folkets förtroende att vi gör det inom acceptabla ramar och med ett stort hjärta och omtanke. Och det andra är att en värdegrund också måste innehålla vad som är viktigt för en organisation. För att en organisation ska må bra. Inte bara ekonomiskt utan nästan lite själsligt. Det vill säga, vad är det som kännetecknar god verksamhet i Försvarsmakten? Och dit har vi tagit Försvarsmaktens värdegrund med den senaste, att vara tydligare med att det här inte är något politiskt påhitt. Det finns ingen politisk styrning, det finns ingen lag som talar om att vi ska ha en värdegrund, utan det här är att vi själva bär på en idé om att vissa saker är viktiga för oss. Inte bara i när vi konstruerar budgetar, utan när vi väl kommer till hur vi väl genomför verksamhet i pressade situationer. Mm. Så att det är värdegrund. Och då kan det vara saker som handlingskraft, samarbete, engagemang. Det är viktiga saker i försvarsverksamhet. Och det är svårare att göra i ett uppgiftsrör och lättare att göra i ett värdegrundsrör.
Och hur har Försvarsmakten jobbat då med att förankra värdegrunden i verksamheten hos varje anställd?
Ja, Försvarsmakten har ju flera olika pedagogiska modeller, men jag tror att när värdegrunden gjordes 2004 och lanserades, så bankade man väl in den i huvudet på alla. Och bra eller dåligt, det hade ju bieffekter, men jag tror att Försvarsmakten är en av de verksamheter där värdegrunden är tydligast och starkast implementerad. Alla medarbetare vet vad vår värdegrund är och har någon idé. Sen om den överensstämmer med min idé om vad värdegrund är, det är en annan sak. Men de har någon idé om att man får inte göra vad som helst. Det är tyvärr allt för oftast där det hamnar. Man får inte säga vad som helst, man får inte göra vad som helst. Men bara den vetskapen är ju ett värde för organisationen. Tyvärr så är det väl allt för oftast det. Men det handlar om att vi har idéer om vad som är bra och dåligt. Och det här är ett verktyg för oss att trycka på rätt knappar.
Mm.
Så kan man säga. Och vi är ju väldigt tydliga. Vi är också bättre på att förstå det i ett konkret beteende. Så att när en trupputbildare utbildar soldater så är de ju väldigt noga att se vad som sägs och vad som görs.
Mm.
Och hålla det inom vissa ramar och säga nej, det där gillar vi inte, det där gillar vi. Det är så trupputbildning funkar.
Mm.
Så att vi är nog väldigt bra på att trycka ut de här budskapen och förankra dem i vår utbildningsverksamhet.
Men värdegrunden som sådan då? Jag tänker att det var ju för några år sedan så blev det, om jag ska raljera lite, väldigt på mode att alla skulle göra en värdegrund. Lottakåren tog också fram en för att någonstans konkretisera vad är det vi tänker och hur beter vi oss som person i en viss organisation.
Mm.
Men varför är det viktigt då?
Jag tror att det är viktigt för att den ändå finns där. Därför är den viktig. Jag fick en gång en jättebra fråga i ett utbildningssammanhang. Hade Försvarsmakten ingen värdegrund innan värdegrunden antogs? Och det hade den ju. För att den hade många. Och en på varje förbandsanda. Vilket man också fortfarande egentligen har lokala varianter. Men kanske en på varje kompani.
Mm.
Och värdegrund är egentligen ett sätt att säga det är okej att ha organisationskulturer och varianter av den. Men varje organisationskultur måste kunna titta sig själv i spegeln, och spegeln är värdegrunden. Här sysslar vi inte med mobbing, här sysslar vi inte med kollektiv bestraffning, här sysslar vi inte med utfrysning, här sysslar vi inte med de sakerna är viktiga. För att annars är det väldigt lätt när man skapar kulturer att det är på bekostnad av någon annan.
Mm. Just det.
Och det är vad värdegrunden säger, att nej, så får det inte vara. Det här är gränsen för vad vi skapar vår kultur ur.
Mm.
För kulturer föds ju inte av att någon trycker ut ett papper med en värdegrund på. Kulturer föds varje dag i verksamheterna. När nya kollegor kommer, när gamla kollegor kommer tillbaka, när man får en ny uppgift, när man byter verksamhetsmiljöer, så förändras kulturer. Och då är det viktigt att ha gemensamma spelplaner, gemensamma spelregler för vad som är okej, hur vi vill att det ska vara. För när det väl händer, då är det redan för sent att börja ta tag i saker. Så det är viktigt. Och då handlar det om att ha en moralisk medvetenhet så att det inte går snett när pressen blir stor utanför.
Och hur tränar vi på det?
Vi tränar mycket genom att prata, för att det är lite svårare att öva mobbing som man övar skytte. Utan det handlar om Försvarsmaktens värdegrundsidé handlar om att skapa positiva gruppkontrakt. Skapa en gemensam bild i gruppen om vad som är viktigt, hur som är viktigt och hur det ska skapas. För det kan inte instrueras fram vad folk tycker är mobbing. Om jag mår dåligt i en situation, då mår jag dåligt i en situation. Och det är svårt att veta på förhand vad det skulle kunna vara. Man skapar grupper där det är helt okej att lyfta fram det. Där det är helt okej, och man har alla varit överens om, känner någon så slutar vi. Då har vi jobbat fram ett positivt gruppkontrakt i gruppen. Genom att på förhand säga att det här är gräns höger, det här är gräns vänster. Kom ihåg vad som är viktigt. Ingen ska känna sig mobbad. Känner sig någon mobbad, då ska gruppen inte så att säga förstärka det, utan då ska gruppen säga förlåt.
Och så någonstans skapa en trygg miljö,
ja,
där också naturligtvis den egna individen har ansvar också att säga ifrån att känns inte det här bra för mig.
Och det här är det svåraste i alla typer av gruppdynamiker, att i otrygga grupper så vågar ju inte människor visa sig svaga. I trygga grupper så vågar man visa sig svag. Så det gäller att skapa den här grundtryggheten. Det gäller att skapa genom att föra olika typer av diskussioner, skapa en beredskap i grupper. För att annars blir det lätt att man pratar inte om vissa saker. En rolig sak i Försvarsmakten till exempel ur ett kulturperspektiv är, som var väldigt tydligt för mig, och där vi står inför en förändring förstås, det är att man pratade inte politik, man pratade inte partipolitik i Försvarsmakten. Och det kan jag tänka mig var en fullständigt logisk utveckling, för att det kunde bara uppstå konflikter. Det fanns inget att vinna på att ta reda på vilka som var moderater och sossar i det gamla värnpliktsförsvaret. Utan politik var tabu, man pratade inte om det i fikarummet, man pratade inte om det över lunch. Dagens generation pratar allt i alla medier, i alla kanaler. Det är en del av deras identitet. De har Fredrik Reinfeldt på sina Facebook-sidor. Det är inte samma tabu längre. Och då skapar det nya konflikter som helt plötsligt blir element i den här gruppgemenskapen. Och då är det viktigt att man måste reda ut vad är viktigast för oss i vår verksamhet. Jo, det är att vi håller tillsammans. Hur uppnår vi tillsammanshet? Då kanske man säger locket på, vi pratar inte politik i den här gruppen, eller så säger man, vi pratar politik i den här gruppen, men vi lär oss acceptera varandras åsikter, men man gör någonting för att skapa gemenskapen.
Man tar ett aktivt beslut helt enkelt.
Man tar ett aktivt beslut i gruppen att det är helt okej att ha olika åsikter, eller vi fokuserar på uppgiften eller vad det kan vara. Hur man än väljer att göra det, så tar man ett aktivt beslut i gruppen och kommer fram till vad som gäller i gruppen. Så att man skapar så att säga positiva förväntningar i gruppen på hur man ska bete sig, och att man tar ansvar för varandra.
Och jag tänker det här med att utveckla kulturer måste ju också gynnas om man har människor med väldigt olika bakgrunder i gruppen.
Jag tror att det blir roligare i längden, men det kan vara svårare i början. För vad man gör är att man tar med sig olika världsbilder. Man tar med sig olika idéer om vad saker och ting betyder. Och ju mer varierad gruppen är, desto större blir ju de här farthindren i början. Man kan inte bara direkt gå in på en uppgift och tro att alla ser på den likadant, utan det kommer finnas personer som läser in andra saker. Och det ger ju i sin tur en bättre helhetsbild som gruppen tillsammans, om de bearbetar fram den helhetsbilden, förmodligen utvecklas mer av. Men det kan ju vara vägen för ett snabbt beslut, och det kan ju upplevas besvärligt då för de som är vana vid att tuta och köra på. Värdegrunden är en rolig konstruktion för att den försöker säga att det här är ett principiellt värde. Om vi kan vara överens om att det är ett principiellt värde, då får det konsekvenser. Om vi kommer fram till att samarbete eller att vara en inkluderande organisation är per definition viktigt, då lägger det också ett ansvar på alla att vara inkluderande. Och vad betyder det för oss? Och jag tycker det är lite roligt, vi har ju valt att göra ett steg från att vi inte ska diskriminera till att vi ska vara inkluderande. För när man pratar diskriminering, då blev det ofta könsfrågan eller HBTQ eller någonting annat. Och då kräver det ju till exempel i många arbetslag att om det inte finns någon kvinna, hur kan man då jobba med jämställdhet? Men att jobba inkluderande så att alla känner att de har en plats i gruppen, det kan alla grupper göra. Så det är ett medvetet val vi gjort också. Att vi kan börja med att vara inkluderande. Och övar vi oss att vara inkluderande så kommer vi att bli mer inkluderande. Och då kommer det inte vara lika farligt när personer som är olika. För det finns ofta större olikheter i alla grupper än vad gruppen är medveten om.
Mm-hmm.
Så att det är också... Kvinna och etnicitet är ju två synliga... Det är lite roligt för att osynlig etnicitet, den tänker vi knappt på som etnicitet. När vi gjorde någon studie av den etniska mångfalden i Försvarsmakten, så kommer jag inte ihåg vad den exakta siffran blev. De flesta var ju från nordvästra Europa eller Finland eller Norge. Och det är ju osynlig etnicitet på det sättet. Medan nu misstänker jag att det är väldigt många i de yngre leden i Försvarsmakten som kommer från forna Jugoslavien eller har föräldrar som kommer därifrån. Det är lite mer synligt kanske. Kanske namn också och sådana här saker. Och det kommer ju påverka oss på sikt. Det kommer det. När man pratar om gamla värnpliktsförsvaret så har man ju ofta en bild av att den tog alla människor och gjorde dem lika. Den tog arbetarklass barnet och överklassbarnet och satte dem i samma grupp och tvingade dem att lösa en gemensam uppgift. Och det gjorde den ju också för att uniformen tog ju bort klassmarkörerna. Men då är det fortfarande jobbigt med de markörer som man inte kan ta bort lika lätt. Och det är ofta då kön, etnicitet som blir fortfarande synliga. Och då är det inte alltid lätt att vara så utstuderat annorlunda jämfört med alla andra som har skenet av att vara en homogen grupp.
Ja, just det. Det här med att kunna smälta in eller inte kunna göra det. Ja.
För vissa har ju inte det valet.
Ja, just det.
Men så det är en spännande fråga. Den kan få olika utfall beroende på hur man ser på det. Vi såg ju en rolig studie som visade att blandade soldatgrupper, blandade då grundutbildningar där kvinnor och män gjorde grundutbildning tillsammans, resulterade i att fler män fullföljde.
Jaha.
Vilket kanske tyder på att det blir kanske en annan kultur i de grupperna som kanske är roligare, som kanske är bättre. Men kvinnor hoppade inte av i mindre takt. Vilket innebär att det här med att vara så utstyrt annorlunda är fortfarande en faktor. Men de bidrog med någonting som gjorde att fler män stannade.
Ja.
Så att Jag tror ju att oliktänkande grupper har mycket att lära av varandra. Oavsett om det är man, kvinna eller om det är landsbygd, storstad eller om det är seglarmänniskor, jaktmänniskor och olika intressen. Men det kräver ju att gruppen gör jobbet, och det är det som är värdegrundsarbete. Att gruppen gör jobbet att förstå olikheter och att lära sig att ta hand om dem. Att det finns plats för olikheter.
Och jag tänker, vad är individens ansvar då?
Ja, individens ansvar. Värdegrunden är ju ett vi-perspektiv på högsta principnivå. Vi ska vara bra på samarbete, vi ska vara handlingskraftiga, vi ska öva upp en bra omdömesförmåga, hur vi ska hantera vårt uppdrag i olika situationer, vi ska vara pålitliga och så vidare. Och det roliga i vår kultur är att för de som har varit med ett tag i Försvarsmakten så är det här en självklarhet. I den mån att viet är så centralt i Försvarsmakten. Man löser uppgifter i grupp, man når framgång som grupp, man tar förluster som grupp, man lär sig som grupp, man utvecklas som grupp. Det är ett väldigt kollektivt tänkande i Försvarsmaktens verksamhet som naturligtvis påverkar individer över tid. Och en av de här sakerna då som vi möter hela tiden är att idag är det ett ganska stort jag-fokus i samhället. Och därför har vi konstruerat en jag-variant av värdegrunden som vi kallar för uppförandekoden. Och den uppförandekoden betyder inte att det är en massa regler. Vi har regler ibland när vi är i internationella militära insatser. Då har vi regler, när du ska vara tillbaka, när du ska vara inne i kampen, när du ska vara ute. Vi har som regler totalnyktra insatser. Jag tror vi har det sedan flera år tillbaka. Där det är alkoholförbud under tjänst och man är hela tiden i tjänst. Då har vi massor av regler. Men uppförandekoden är mer ett sätt att snabbare komma in i viet och verksamheten. Och att det har mer än att bara genomföra sina uppgifter. Utan den är skriven mer som en jag-variant av värdegrunden. Som att jag vårdar det förtroende min befattning innebär. Det kräver ju att gruppen och individerna gör jobbet. Vad är mitt förtroende? Hur beter jag mig när jag är i uniform ute i stan? Vad har det för konsekvenser på mitt beteende? Vad måste jag tänka på? Är det okej att göra de här sakerna eller inte som försvarsmaktsanställd i uniform eller utan uniform? Eller jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat? Det här är ju någonting som vi tränar in i våra soldater, att när tre grupper ska slå upp varsitt tält, om en grupp blir färdig, vad gör den? Jo, den hjälper nästa. Det här är en sån här naturlig försvarsmaktsinstinkt som inte alltid är naturlig. Vi använder ofta att slippa arbete som en belöning i samhället. Nu är du färdig, vad bra, då kan du vänta tills de här som är jättelångsamma är färdiga. Så funkar det inte i Försvarsmakten, utan vi hjälper varandra tills allt är färdigt. Då gör vi någonting. Och det här är ju då blir det en påminnelse, uppförandekoden, om vad som är viktigt av mig i varje situation. Jag ska hjälpa gruppen, det är därför jag är här. Jag ska vårda det förtroendet min befattning innebär. Jag har en uppgift, med den uppgiften har jag ett ansvar. Har jag ett ansvar, har jag ett förtroende. Jag tar hand om mig kroppsligt och mentalt så gott jag kan. Jag ser till att jag tar ansvar för mina handlingar. Jag säger om jag gjort fel, jag säger om jag gjort rätt, jag säger vad jag gjort och så vidare. Så att det är jag-perspektivet. Och på det sättet kompletterar de här varandra ganska bra. Värdegrunden är ett vi, uppförandekoden är jag. Och sen får man inte glömma, och det här är också väldigt tydligt i den senaste versionen av värdegrunden, att vi har inte de här värdegrunderna och uppförandekoderna för att skapa godhet. Utan det är ytterst verksamhetens behov som varit styrande i utformningen av värdegrunden. Det här är saker vi tror på, att det belönas i form av god verksamhet. Det är en central. Så vi gör inte det här för att vara politiskt korrekta. Vi gör det här för att det här är någonstans essensen i militär verksamhet. Att vi kan de här sakerna, att vi kan göra ett lag av personer som är olika. Att vi kan få dem att samarbeta, att vi kan få dem att ta initiativ, att vi kan få dem att vara pålitliga. Och det är någonting som är viktigt också, att värdegrunden inte blir en tankeverksamhet. För att tankemässigt är förmodligen alla organisationer i och för sig som har en värdegrund precis lika bra. Problemet är oftast inte att komma överens i tanken. Du kan gå runt och fråga vem som helst här i Försvarsmakten. Tycker du att Försvarsmakten ska vara jämställd? Om du då förklarar ytterligare att med jämställd mening att kvinnor och män ska behandlas schysst och respektabelt. Jajamensan, skulle alla säga. Tankemässigt är vi redan där.
Mm.
Problemet är att vi måste sen uppföra oss på ett sätt som får kvinnor att sen säga, och så är det.
Ja, precis. Jag vill vara med här.
Ja, jag vill vara med här.
Mm.
Och jag tror alla när de säger att det här är en organisation för mig. För att vi visar det i handling.
Mm.
En av de stora sakerna vi gjorde i 2015 var att flytta fokus från att det här är inte en bunt sanningar som vi måste bekänna oss till. Utan det här är en vägvisare för prestation.
Mm.
Att leva enligt värdegrund är inte att kunna vår värdegrund, det är att prestera.
Mm.
Sen tror jag också att man måste förstå att för att få personer att gilla varandra så måste man också låta dem vara personer.
Mm.
Man måste låta dem vara individer.
Mm.
Och då måste man ha en viss... Det viktiga är inte att få alla att uppträda likadant. Det viktiga är att få folk att börja förstå och kanske sluta läsa in fel signaler i varandras beteende.
Mm.
Och då måste det upp på bordet.
Mm.
Och det gör ju att värdegrundsarbete på många sätt är någonting som känns väldigt fräscht när grupper gör det på ett mer noggrant sätt.
Mm.
Det är spännande, det är roligt. Det är intressant att börja fundera på varför gör vi de här sakerna på det sättet vi gör.
Mm.
Och måste vi göra det? Har vi, Gud förbjude, handlingsutrymme? Kan vi börja göra saker annorlunda?
Mm.
Kan vi komma överens om vad som ska gälla i det här huset mellan 9-5? Kan vi påverka?
Mm.
Och det kan man oftast. Man kan inte lösa allting, men man kan påverka väldigt mycket. Och det är värdegrundsarbete.
Ja, värdegrunden är viktig för att den finns där, sa Fredrik. Den sätter gränser för hur vi skapar vår kultur. Intressant att reflektera över, eller hur? Och jag tycker att en viktig sak att ta med sig från samtalet med Fredrik är att vi måste prata med varandra innan saker händer. Att ha positiva gruppkontrakt, som Fredrik uttrycker det, för att skapa trygga miljöer där alla i gruppen vågar lyfta det som skaver. Så när pratade du sist med dina arbetskollegor om era spelregler? Läs tips om det vi samtalat om hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och du, om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då ska du gå till svenskalottokåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 18 maj. Och då samtalar jag med Ida Texell, räddningschef på brandkåren i Attunda, om vad vi som individer kan göra för att förbereda oss för kriser. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottokåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!